en fråga som har utmanat unionen och slitit på enigheten sedan det förra EU-valet 2014. Frågan handlar om immigration, flyktingar, den fria rörligheten. För 2015 var det ju så att på bara några månader så kom det över 1 miljon asylsökande och migranter till EU. Och det visade sig väldigt snabbt att EU-unionen hade inga gemensamma spelregler för hur det här skulle hanteras. Och just nu så pågår ju då ett arbete med att förnya gemensamma regler, införa gemensamma regler för det här. Jag tänkte börja med att fråga er i det här temat, om samma läge skulle uppstå idag, är EU då bättre rustat för en sån situation med drygt 1 miljon flyktingar på en väldigt kort tid? Silja kan börja.
Tack så mycket. Överlag så har vi inte ett fungerande system i Europa idag för flyktingmottagande. Vi borde bygga upp ett bättre system där ansvaret sprids jämnare. Det skulle vara mer rättvist och också mer humant. I dagens läge så är det människohandel som råder för att det är så svårt och det är bara vissa länder som tar det där ansvaret. Så vi behöver faktiskt bygga upp en struktur som fungerar bättre, som baserar sig på att varje medlemsland tar ett ansvar. Också Finland.
Okej, Pekka Puska.
Ja, lyckligtvis är situationen nu mycket bättre och vi är mycket mer beredda. Men okontrollerad flyktingfrågan är ett hot. Och därför tycker jag att det är väldigt viktigt nu att vi arbetar tillsammans i EU. Vi måste arbeta mycket mer med yttre gränser och där behandla snabbt och humant och ta emot de som behöver hjälp och till länder så där rättvis. Och också det här har att göra med utvecklingsarbete till exempel i Afrika.
Mm. Det talas mycket om att nu då, det har sagts här att bördan ska delas rättvist, men det har visat sig vara ganska svårt. Men vi låter Ville Niinistö fortsätta.
Jag tycker att hela diskussionen är lite svår när man pratar om som en böda och flyktingsvåg. Och det handlar om människor i nöd och människor som har mänskliga rättigheter. Om vi tänker på de här ungdomar och studenter som lever i Finland, de kommer idag redan från olika bakgrunder. Vi måste som ett samhälle vara en tolerant samhälle där alla har delaktighet. Och då om man redan börjar prata om som att våra gränser är hotade av människor som är i nöd, så har vi något fel i vårt huvud. Att försvara mänskliga rättigheter är inget hot, att lämna dem är det som hotar Europa. Och det är alla oss inom Europa som då hamnar i sämre läge. Det som läget är nu är att vi är bättre förberedda på att ta hand om det finns människor som är i nöd, men det som vi inte har löst är att hjälpa länder där människor har nöd, att de lämnar sina hemländer och hamnar i flyktingläger. Vi måste hjälpa de länder stabiliseras och hjälpa i flyktinglägren nära konfliktområden för att liksom komma till rotkärl.
Och Mia Haglund och därefter Camilla Gunnell.
Tack. No, så till vidare har vi inte en bättre situation idag eftersom vi lite har outsourcat flyktingmottagande till så kallade tredje länder eller genomfartsländer. Alltså EU har gjort avtal med både Libyen och med Turkiet för att stoppa människor som söker trygghet och ett bättre liv på vägen till Europa. Och de läger och mottagningscenter som har byggts upp i både Turkiet och Libyen kritiseras ju hela tiden av människorättsorganisationer för att man inte får tillräcklig tillgång till vatten, till mat, till nödvändiga mediciner eller har tillräckligt med tak över huvudet. Så på det sättet säger jag att vi inte kanske ändå lever i en bättre situation just nu, även om det kommer färre människor till Europa.
Vi tar genast fasta på det här. Alltså EU har, precis som Mia Haglund säger, alltså en överenskommelse med Turkiet om att så att säga hantera den här flyktingfrågan. Är det här en hållbar lösning? Camilla Gunnell hade bett om ordet.
Jag tror inte att det är en hållbar lösning. Europa är en del av en omvärld och den tryggaste världen skapar vi här hos oss för människorna i Finland genom att göra världen runt omkring oss också mer tryggare. Och man kan inte stänga in Europa och skapa någon slags fästning. Det är helt ohållbart. Inga krig i världen har någonsin fästningen stått när kriget har varit över. Utan människor måste få komma in till Europa. Det är en mänsklig rättighet. Vi måste fördela bördan bättre. Vi måste ha praxis och rutiner, sådana som vi inte hade på plats 2015. Och dessutom är de här människorna ingen börda, utan Europa behöver också arbetskraft.
Peter Östman har bett om ordet. Du nickar när någon pratar här om att hjälpa på plats så att säga och inte inom unionen.
Jag vet inte om jag nickar just på den punkten, men när det gäller människor som verkligen är i nöd så tycker jag att vi hela tiden i den här debatten så glömmer de människor som finns ute på världens flyktingläger. Det är väl 65 miljoner för tillfälle. Ja. För det mesta så fokuseras debatten på just de här asylsökande och vi har konstaterat att vi har inte ett system som är hållbart. Ibland så kommer det människor som beviljas asyl som kanske inte borde beviljas, medan man sänder tillbaka sådana som absolut borde få asyl. För det är väldigt svårt för myndigheterna att utreda, behöver den här personen asyl? Så jag tycker att vi borde överföra diskussionen mera på kvotflyktingsystemet, för det är de människorna som verkligen är i nöd ute i världen.
Och Matilda av Hellström, Samlingspartiet, och därefter Olli Kotro.
Tack.
Situationen är fullständigt ohållbar och om vi fick en likadan kris nu som i 2015 så har vi inga verktyg att möta dem. I 2015 så fanns det redan verktyg, det heter Dublinförordningen. Mm. Dublinförordningen betyder att en asylsökande måste komma över gränsen i EU-landet och be om asyl. Och den här förordningen hade inte kapacitet att ta emot så många människor som kom i 2015. Lösningen är en förnyelse av hela Dublinförordningen, det vill säga asylsystemet, så att man kan söka asyl utanför EU, för det betyder att för det första slutar människor att ta den livsfarliga rutten över Medelhavet och samtidigt har vi bättre kontroll och vi kan överväga och se vilka som faktiskt har nöd och rätt att komma hit och de som inte har det.
Anser du att den här Turkiet-överenskommelsen är en hållbar lösning just nu, jo eller nej?
Det är en lösning och den är delvis hållbar, men den är inte den bästa möjliga, men det är kanske det som fungerar för tillfället.
Vi ska snart ta in en publikfråga här också. Ja, för det är Olli.
Jag vill bara säga att jag anser att vi kan tala om bördan, därför att kostnader efter den här så kallade flyktingsvågan 2016, det var 1 miljard euro. Och det var Yle som publicerade den här alltså räkningen, hur mycket det var. Och därför stämmer det också att det är ett hot om vi får så många människor.
Talar du nu om den här summan liksom, som Finland på något sätt?
Det var ju Yles webbsida. Får jag fortsätta? Och vi ser ju i Uleåborg vad har hänt. Alltså det finns ju också negativa konsekvenser om efter.
Vi skickar inte alla obobor, jag är en obobo själv. Vi skickar inte alla obobor från resten av Finland bara för att någon obobo har gjort en brott. Så att brottsligheten handlar om enskilda individer och de måste ju bestraffas, men ingen annan ska bestraffas för en annan personens brott.
Antalet utländska.
Inte så att utlänningar gör brott som en människogrupp. Det är mot rättsstaten som du pratar om.
Okay. Helt klart, ja, olika syn här, hot eller inte.
Det är ju en som lagen säger och han säger som en populist.
Bra, tack Ville Niinistö, du får ännu tala här senare också. Men nu tar vi en publikfråga.
Ja, vi har här elever, alltså gymnasieelever både från Kyrkslätt och Grankulla. Och Marika sitter här och du hörde den här polemiken som uppstod här just. Och du har en fråga som ansluter till, eller anknyter till det här med EUs gränskontroll.
Ja, hur anser ni att den här fria rörligheten inom EU ändras med gränskontrollerna?
Ja, utmärkt fråga. Alltså, vi vet att det finns gränskontroller fortfarande i länder som till exempel Frankrike och Danmark.
Och Sverige.
Peter Östman, vi börjar med det.
Tack. Kort svar, om vi har de här yttre gränserna i skick och om vi får den här flyktingpolitiken organiserat på ett sådant sätt så att det är hållbart, så fortsätter vi att ha en fri rörlighet i Europa. Men vi ska utgå från det att vi ska ha de här yttre gränserna i ett sådant skick och kan ta emot flyktingar som verkligen är i nöd.
Mia.
Vi måste absolut värna om den fria rörligheten inom Europa, inom Schengenområdet. Det är något av det bästa som vi har och det bästa som EU har åstadkommit. Och kanske också en av de rättigheterna som de flesta Europabor verkligen utnyttjar i och med att man är en så internationell kontinent som vi är. Och där ser jag nog att vi måste göra allt som vi kan för att vi ska få hålla gränserna öppna inom Europa. Och jag ser det nog på längre sikt som så att vi också måste gå mot en framtid med också öppnare yttre gränser. Vi har, det talades om 65 miljoner det här flyktingar för tillfälle. Världsbanken har räknat ut att vid 2050 så har vi 140 miljoner flyktingar bara på klimatförändringsbasis. Vi måste gå mot en värld som kan tackla den, det behovet som människor har av att flytta på
och vi
sig.
Vi kommer ihåg alltså att det här är en av de alldeles grundläggande principerna som EU bygger på, att man ska få röra sig fritt mellan olika länder, och det här systemet har varit i gungning. Matilda Hellström,
Samlingspartiet. Det är uttryckligen en av de fyra friheterna där vi har frihet av rörlighet av varor, tjänster, personer och kapital, och utan de här fyra friheterna så har vi ingen inre marknad och vi har inget EU. Det är verkligen grundläggande, en hörsten för EU, och hårda yttre gränser är en förutsättning för den fria rörligheten.
Men hur ska vi upprätthålla det här systemet? Ni verkar alla tycka, åtminstone de flesta här, att det är ett system som fungerar. Ville Niinistö och sen Silja Borgås.
Jag tycker ändå att visst ska vi ju vara noga med att bekämpa terrorismen, och så måste vi samarbeta, poliserna måste samarbeta över gränserna, vi har Frontex och samarbetar om yttre gränskontroll, vi måste bli bättre på det. Men det handlar i en stor skala, det handlar om bara fåtal människor, och fria rörligheten handlar om alla som bor i Europa, allas rättigheter och alla varor och alla tjänster och alla arbetsmarknader också. Så det är en jättestor möjlighet för våra ungdomar att kunna studera utomlands och allt det här, så vi måste se till att alla begränsningar som säkerhetskontroll som görs inom EUs gränser måste vara begränsade till det absoluta behovet och inte utöver det.
Olli Kotro, hur ser du på, kan EU hålla kvar fri rörlighet?
Nej, det går inte alls. Det är omöjligt. Vi ser ju att kriminella bander, tiggeribander och allt möjliga terrorister reser runt i Europa. Det är ändå en sån eurofederalistisk dröm som inte fungerar mera. Och jag anser att Storbritanniens exempel, det är ett bra exempel. Att vi kan ha gränskontroller och en fungerande stat.
Du är beredd att införa fler gränskontroller?
Då? Vi borde ha gränskontroller.
Okej, Silja Borgås-Tottis-Annelin.
Det här försvagar ju grunden till EU om vi inför mera gränskontroller inom EU. De yttre gränserna är en sak, och då är det Frontex som ska sköta dem. De inre gränserna så är hopplösa för människor, för företag, för kunskap att kunna röra sig, alltså vara framgångsrikt, att ha ett Europa som faktiskt har de här möjligheterna. Sen när det kommer till den inre säkerheten, för att kommentera, så har ju polisen jättebra samarbete i EU, och det kan vi ännu utveckla, men det är det vi ska satsa på för att faktiskt få fast på den inre säkerheten i Europa.
Pekka Puska ber om ordet.
Eller tycker du att det är dåligt?
Jag tycker att fri rörelse inom Europa är oerhört viktigt, och vi bör störa det. Men realiteten är det att om det skulle komma någon okontrollerad flyktingsvåga, då blir det hot. Och därför måste vi stärka den här yttre gränsen och behandla asylsökande där snabbt och humant.
Okej, och vi kan här konstatera alltså att EU redan har fattat beslut om att stärka de här yttre gränserna. Alltså det kommer att införas personal, ungefär 10 000 personer på knappt 10 år. Vi går vidare.
Ja, Peter Östman.
Ja, jag håller med Pekka Puskas analys här. Det kan ju uppstå en situation i något skede när flyktingvågen blir så att säga okontrollerbar. Och då pratar jag igen en gång om asylsökande, som det är svårare att kontrollera än de som är kvotflyktingar och som befinns ut på flyktingläger. Då ska också vi inom EU, så ska vi ha en beredskap att ha en skärpt gränskontroll inom EU. Men det generella ska vara fri rörlighet, men det förutsätter att den yttre gränsen håller.
Jag måste få säga att det här att det är en mänsklig rättighet att få söka asyl, och det måste vi värna om. Och sen om det här med frirörlighet inom Europa, så det har gjorts forskning också i Finland som visar att samhällenas resiliens, alltså de möjligheterna som vi har att tackla konflikter, att tackla kriser, alltså när det gäller till exempel på klimatbasis eller samhällsbasis, ökar när vi har öppna gränser. Den här forskningen görs alltså inom Europa, just inom EUs gränser, och det är en finländsk forskning.
Nu fickar du så mycket på Olli Kotro, så jag tror att vi låter honom svara här. Och sen får Östman också ordet.
Och Matilda bara
ordet. Jag försökte bara säga...
Håll er kort igen,
förlåt. Jag försökte bara säga att när ni tittar på Storbritannien, de har passkontroller, allt funkar bra. Vad är problemet med Storbritannien när ni reser till London? Vad är problemet? det förstår jag
Peter Östman, KD.
Det är en mänsklig rättighet ju att söka asyl, men det ska göras på de rätta grunderna. Alltså det är sådana människor som verkligen då ska ha rätt till asyl, och det ska inte vara inblandade kriminella organisationer som slussar människor över världen, utan det ska ske på rätt sätt i så fall.
Matilda.
Uttryckligen, jag spinner vidare på det som Peter säger gällande en mänsklig rätt att söka asyl, givetvis, och det står i FNs konventioner. Men det måste också, vi måste kunna skilja på arbetsrelaterad invandring och asylsökande, och för tillfället så är det många som söker arbete som inte har en annan rutt att komma till EU. Så de tänker att okej, de kör den här resan över Medelhavet, kommer in till EU och ber om asyl, för det är det enda sättet som de kan komma in och få arbete, och då ökar lagliga rutter för de som söker
vill
arbete.
Vill ni ska få ordet, jag ställer den fråga som du gärna får svara på. Alltså, vi har sett att det här att fördela ansvaret på olika EU-länder, det har inte fungerat. Vi har flera östeuropeiska länder som har så att säga vägrat ta ett lika stort ansvar. Hur ska det här situationen lösas i framtiden?
Och det är svårt när man måste komma överens, och vissa länder vill inte komma överens, så det är ganska svårt att få dem komma med. Men resten av EU ska i alla fall tillsammans hitta lösningar och sen försöka tvinga Ungern och vissa länder som är svåra också när det handlar om rättsstaten, mänskliga rättigheter överlag, minoriteternas ställning i deras länder och även medias frihet och oppositionens frihet. Så man måste bli striktare i EU och ta bort stöd från länder som Ungern som inte tar sitt ansvar. Men jag vill säga också det som du sa om lagliga rutter, och där håller jag helt med att det finns människor som faktiskt är läkare och sjukskötare som har utbildats väl, och människor som har familj i Europa som kunde komma hit och komma snabbt in i arbetsmarknaden, snabbt studera. Varför de måste komma som söka asyl även om de skulle kunna ha ett asylgrund, så det är liksom slöseri med resurser att man inte tar in människor som kan komma direkt in i arbetsmarknaden och ge nytta också till vårt samhälle. Så det måste bli mer lagliga rutter så att man undviker så att flyktingssystemet blir överbelastade av människor som kan komma direkt till arbetsmarknaden.
Camilla Gunell, Ville Niinistö nämnde här att man kunde införa ekonomiska sanktioner på sådana länder som vägrar så att säga ta samma ansvar i den här asylfrågan. Håller du med?
Det tycker jag man måste kunna göra, för att vi måste dela solidariskt på möjligheten och de åtaganden det innebär att ta emot de här asylsökande. Mm. Och det är klart att våra länder är olika rustade och vi har olika välfärdssystem, och de sociala strukturerna håller bättre i vissa länder, och dit vill ju också många söka sig, som Tyskland och Sverige till exempel. Det man måste förstå att det finns fortfarande olikheter, och de länderna måste stärkas i att bygga upp sina sociala strukturer.
Kommentar till det här.
Ja, Peter kommer till.
Jag tror inte på tvång. Vi kan inte tvinga andra medlemsländer att införa någonting som vi själva ska önska. Då ramlar nog EU sönder snabbare än vad vi tror. Det ska nog förhandlingsvägen, och att man diskuterar och får en mera förståelse mellan medlemsländerna. Men att införa tvång och kvoteringar tror jag inte
på. Jag vill ännu hålla oss på det här konkreta planet. Hur ska den här situationen i framtida eventuella lägen lösas? När vissa länder helt tydligt är ovilliga att ta sitt samma ansvar som andra länder, Silja Borgastås till Sandeli.
Jag tror att den här grunden så måste vi inse att vi står ju inför den här situationen gemensamt i EU. Det är inte så att varje enskilt land står ensam inför den, och därför måste vi ha en politik. Jag tror till viss del också på de här sanktionerna, men politik överlag handlar om att samarbeta och hitta de där lösningarna tillsammans. Och jag är säker på att om vi väljer in politiker i Europaparlamentet som är villiga att samarbeta och inte bara skapa oro i Europa, så då kan vi göra det här också.
Olli?
Ja, alltså, jag förstår inte helt den här diskussionen om lagliga rutter. Alltså, om du har lagliga grunder att komma till Finland, så går du till Finlands konsulat och lämnar ansökan för visum. Och eller, vi har ju lagliga rutter.
Men det är svårt att ta sig.
Men det finns lagliga rutter. Och därför förstår jag inte. Och lösningen, och jag vill bara säga att suveräna stater måste själv bestämma vem som kommer in. Eller inte. Alltså, det är inte Europeiska unionen som får bestämma vem kommer.
Mia Haglund, och sen får ännu Puska Hellström och Niinistö kort ord, och därefter går vi vidare.
Ja, precis som det talades om här tidigare, så det här med familjeåterföreningar, med möjlighet att studera, med möjligheter att komma rakt in i arbetslivet, det fungerar bara inte riktigt bra just nu. Det är exempel på lagliga rutter. Sen humanitära visum från konfliktområden, det är ett annat exempel på möjliga lagliga rutter och säkra vägar som vi skulle kunna få. Okay. För att man direkt också skulle kunna ta sig till ett visst land och inte behöva ta långa omvägar. Och det här är saker vi måste ta till om vi verkligen vill ta itu med ett stort säkerhetsproblem som är människohandel och människosmuggling.
Matilda Hellström och sen Puska.
Tack. Systemet måste ju vara helt sönder om personer väljer att utsätta sitt liv för fara och åker över Medelhavet för att söka asyl för att de vill komma till Europa och jobba. Då fungerar det inte, och då måste vi förbättra de här lagliga rutterna så att personer kan komma hit och jobba och komma in på arbetsmarknaden.
Vi ska tala om rättsstaten och demokrati, och det är ju helt två grundläggande pelare som EU vilar på. Vi har idag då exempel på vissa länder som inte lever upp till, om vi säger, de gemensamma spelreglerna inom EU. Polen och Ungern, där regeringarna konsekvent har brutit mot pressfriheten och till exempel ingripit i oberoende domstolarnas arbete. Också Rumänien har prickats av EU av lite samma orsaker. Nu frågar vi er, vad borde EU göra? Hur ser ni på den här utvecklingen? Silje Borgastotti, Sandeli.
Länder som inte följer grundvärderingarna i EU så ska också känna av det, så att en del, till exempel på ekonomiska sidan, så kan man straffa. Det skadar hela EU ifall det finns länder som bryter mot helt grundvärderingar.
Så konkret dra in stöd.
Ja.
Olli Kotro, håller du med om det här att man borde bestraffa Polen och Ungern ekonomiskt?
Det är en bra fråga, därför att det är en skenhelig fråga, därför att om man tittar på Spanien eller på Frankrike till exempel, hur polisen har behandlat människorna som röstade i Katalonien. EU var jättetystlånad. Alltså de sa ju ingenting. Så det samma händer i Frankrike med de här sådana gilets jaunes, alltså gulvästar.
Gula västar.
Mm. Alltså det är ju så att Ungern, de tycker ju inte, alltså det här Bryssel-eliten tycker ju inte om Ungern, därför att Ungern inte vill acceptera skadlig invandring. Och jag tycker det är den viktiga...
Låt mig fråga kort. Ja. Tycker du att det är ett problem att de här länderna bryter mot pressfriheten?
Jag vet inte. Det är hur situationen tolkas. Jag är inte säker på det, om de gör det. Jag vet det, om det stämmer.
Matilda Hellström.
Tack. Det är en sak att tala om Ungerns invandringspolitik, men det som så kallade Brysseliten, som du säger, jag tror att många andra EU-invånare också reagerar på, det är att i Ungern så har de begränsat pressfriheten, de har stängt universitet, de har ändrat rättsväsende. Det är enorma problem i ett EU som i grund och botten är också en värdegemenskap. Och de värderingar måste vi värna för. Och det här att bestraffa ekonomiskt, så det är ett initiativ som Europaparlamentet har tagit. Och förhoppningsvis i min mening och Samlingspartiets mening så går man vidare med det.
Varför är ingenting om Katalonien? Varför är de här så kallade människorättsspecialister så tystlåtna om Katalonien och Frankrike? Varför bara Ungern och Polen? Varför är det så? De är lite selektiva.
Vill Matilda av Hellström svara på det?
Vad skulle du säga till?
Jag kan inte direkt svara hur europaparlamentariker har reagerat på den här gilets jaunes, men jag kan svara om min egen åsikt istället, om det duger. Det här, jag tycker absolut att vi ska granska hur de här gula västarna har betett sig, men vi talar om helt två olika nivåer. För det första har vi Orban som är statsminister, som implementerar, som ändrar lagstiftning, som har ändrat grundlagen. Medan gilets jaunes handlar om protester och hur man har reagerat som har varit fel.
Ja, polisen, hur franska polisen har reagerat.
Precis.
Ni som tycker att det är ett problem det som Ungern och Polen håller på med, så ni får gärna nu vara konkreta i hur EU borde reagera. Ja. Och vi börjar med Pekka Puska och sen Mia Haglund.
Jag vill säga att de här gemensamma värden i Europa är ju väldigt viktiga. Mänskliga rättigheter och tolerans och demokrati och lagstiftning, lagligt system. Men vi måste först försöka diskutera och pressa och inte genast gå till straff. Jag tycker alltid om vad president Kekkonen sa tidigare, att vi ska vara läkare och inte domare.
Okej. Mia?
Det här, jag har bott i Ungern, jag bodde där 2011, och det var en tid då Viktor Orbán precis hade inlett sin statsministers karriär, och det är faktiskt en otrolig besvikelse att se åt vilka håll det samhälle har gått under de här åren. Och redan då så var man rädd för inskränkningar i pressfriheten. Idag finns inte ett universitet kvar där som jag har tagit kurser i 2011. Det är verkligheten som unga lever i idag. Och jag tycker att de ekonomiska sanktionerna som Silje var inne på är bra. Sen tycker jag också att vi behöver ett understöd för människorättsorganisationer och andra, för civilsamhälle som verkar i de länderna. Så att vi inte enbart just sanktionerar, men att vi också stärker deras demokrati på det sättet. Så, och givetvis behöver vi dialog, men vi måste också visa att det finns några gränser för vad vi kan acceptera.
Tack Mia, Ville Niinistö.
Det här är en internationell och global fråga, att om vi inte ser till att rättsstaten och demokratin bevaras i Europa så har vi mycket färre möjligheter att påverka det globalt också, att det är faktiskt hotad just nu, att Kinas autoritärisk regim blir faktiskt hela tiden mer autoritärisk och kontrollerar sina...
Ja, men vi talar om sina, Polen och Ungern specifikt.
Jag kommer dit, men jag tycker om att se helheten och delar som en del av helheten. Och då måste vi vara strikta med Ungern, för det är inte som att det här är någonting nytt. De har hållit på med det 10 år. De har stängt varenda tidning som var mot regeringen. De har stängt universiteten. De har satt i fängelse oppositionsledare och forskare. Så att lite som Turkiet gör. Och då måste vi se till att Ungern är så långt att vi måste liksom kapsulera dem så att det inte Polen och Rumänien och Bulgarien
ekonomiska sanktioner.
Vi måste ta bort alla deras stöd och vi måste se till att de bevarar rättsstaten och låter rättsväsendet vara i skick. Och om de börjar ta steg tillbaka kan vi ge stöd tillbaka.
Okej, Camilla.
Spanien, får jag svara på Spanien?
Andra talar också emellan. Ville, sorry.
Camilla.
Ja, tack för ordet, nu fick jag det. Det här, jag tycker att man måste reagera som EU har reagerat till exempel mot Ryssland på grund av hur man agerat i Krim. Om man agerar också utanför unionen så måste man också agera inom unionen. För det som händer nu är att gränserna för vad man får göra flyttas fram till en punkt som är helt oacceptabel och som frångår det som är kärnan i hela unionen och den gemenskap som vi har.
Men därför måste sanktionerna som EU till exempel har mot Ryssland vore sånt som man borde införa mot Ungern alltså?
Nej, det menar jag inte. Nej. Men om EU reagerar externt så måste vi också hålla rent inom unionen och reagera också på det som sker inom unionen om det strider mot mänskliga rättigheter och rättsstatsprincip och yttrandefrihet.
Peter Östman, borde EU ta till hårdare tag med Polen och Ungern?
När det gäller brott mot mänskliga rättigheterna och tydligt brott mot pressfriheten, ja, då bör EU agera. Men jag tyckte om Puskas approach här, att vi ska istället för att vara domare så ska vi ta läkarrollen. Och egentligen borde vi också diskutera varför har EU utvecklats i en sådan riktning som det har gjorts. Om vi tänker vad som skedde efter att Finland kom med 95, så har EU utvidgats väldigt, väldigt snabbt och man har inte haft alla mekanismer klara för sådana här situationer. Och jag tycker förrän man då gör en diagnos som en läkare ska göra så borde vi också analysera vad lider patienten Europa av.
Matilda Hellström, vilka verktyg har EU nu att ingripa i Polen och Ungern med tanke på att det ofta behövs konsensus för den här typen av sanktioner som vissa förespråkar?
Jag fortsätter bara kort på det här med läkare, för att även om vi ska vara läkare så finns det ibland fall när benet är så ruttet att man måste amputera.
Jag tänkte just säga detsamma, vi behöver kirurgi också.
Ungern eller Polen ska ut, men däremot så är de nettomottagare av EU-pengar och därför vill ingen av dem ut ur EU heller, olikt andra länder som har varit nettobidragare. De lösningar som vi har, Europaparlamentet har redan kallat för att man inför den här artikel 7-processen där man begränsar pengarna till de här länderna och då kräver det också rådets beslut. Problemet är där som vi har och jag måste erkänna det är ett svårt problem för att Polen och Ungern spelar in och hjälper varandra i det här fallet.
Lite för att specificera de här stöden, så det är ju speciellt de pengarna som riktas direkt till regeringen i ett land som inte lyder, som man ska kapa. Inte de stöderna som går direkt till befolkningen, för att då bygger man upp en negativ attityd gentemot Europaparlamentet helt i onödan, utan just till de som går till beslutsfattare, som begränsar pressfrihet, som inte respekterar mänskliga rättigheter till exempel. Så det är viktigt också att tala om vilka pengar det är.
Puska som en läkare får amputera.
Ja, alltså efter diskussioner och efter dialog, om det inte hjälper så måste man gå till åtgärder.
Tack så här långt.
Så, publiken vill fråga någonting här tror jag.
Jag sitter här på knä, här på golvet. Det där Basit har jag med mig här. Uttala ditt namn rätt.
Ja, hej. Varsågod, ställ din fråga. Så jag undrade att hur kommer den ökande populismen inverka i unionens framtid?
Frågan är alltså att hur kommer den ökande populismen, vi vet att det finns EU-kritiska populistiska partier som är på frammarsch att påverka unionen. Camilla Gunell.
Ja, jag är rädd för att populism och väldigt konservativa krafter för Europa i en reaktionär riktning, inte i en modern och utvecklande riktning. Det är ett hot mot jämställdhetsarbete på mäns och kvinnors rättigheter. Det är ett hot mot klimatfrågan som man helst vill förneka. Det är också ett hot mot demokratin.
Peter, Ville, Matilda.
Jag skulle gärna diskutera frågan utgående från den synvinkeln att vad räknas som populism? Precis. Finns det bara högerpopulism? Finns det någon vänsterpopulism? Finns det annan slags populism? Mm. Men all populism är ju egentligen ett hot mot demokratin och ett fungerande politiskt system. Så jag tror att vi ska vara vaksamma att enbart rikta blickarna på högerpopulism. Men det finns nog populism inom alla politiska ideologier.
Matilda och sen Ville.
Ja. Att jag fortsätter vidare på det här. Populism betyder ju att man som politiker säger någonting som folket vill höra. Mm. Det i sig är inget problem och det är många politiker som gör sig skyldiga till det inom allt från höger till vänster och däremellan i sig. Men problemet är sen när populister kommer till makten och de främjar en politik som är mot våra gemensamma demokratiska värderingar, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och så vidare. Mm. Och då kan vi fundera på att hur kan vi agera när sådana personer kommer till makten. Och det är en jättesvår fråga för att då har vi våra värderingar och ena sidan och demokrati och andra sidan. Alltså om de är demokratiskt valda men främjar icke-demokratiska ageranden så är vi i en ytterst svår situation. Så vi som tycker att demokrati och värderingar går ihop.
Ville Niinistö.
Jag vill också vara tydlig att depopulister och särskilt extremhögern som vill sätta människor mot varandra, ta bort mänskliga rättigheter från minoriteter, sätta kvinnornas rättigheter tillbaka i historien. Det som hände även i USA i Alabama, att man tog bort aborträtten, att helt hemska saker håller på att föras fram i politiken. Och då måste vi se till att vi löser faktiskt de problem som människor som inte litar på politiker. Att många människor röstar på populister och extremhögern bara för att de är trötta på att politiker inte ser till att politiken är socialt hållbar. Så att EU måste öka grundtryckheten, sysselsättningen och sådana här frågor.
Men vilka tankar följer du med den här diskussionen?
Alltså man talar ju mycket om kvinnornas rättigheter. Jag skulle gärna fråga att det är oftast så att gröna och vänstern talar om kvinnornas rättigheter. Men jag förstår inte att hur politiskt islam som växer hela tiden i Europa, hur den främjar kvinnornas rättigheter. Det har jag inte förstått.
Nu kommer vi in här lite på ett annat område delvis, men Ville Niinistö få svara eftersom du tog upp det.
Den främjar inte kvinnornas rättigheter, så vi är emot teokrati i alla former och också kristliga organisationer som försöker ta bort individernas möjligheter att leva fritt. Så att vi måste se till att Europa bevarar yttrandefriheten, religionsfriheten och se till att jämlikheten ökas för alla. Att ingen minoritet får tvinga individer att förlora sina rättigheter. Och där liksom det sättet som samfinländarna för politiken är att de försöker svartmåla minoriteter som grupper och då har de sämre till i samhället, då ökar det rasism och det kan man inte tillåta.
Och kort replik.
Det är ju alltid vad de gröna och vänstern säger att vi för små minoriteter, det stämmer ju inte alls, men att du är ju jätteselektiv alltså. Ni talar ju aldrig om till exempel om den finska minoriteten på Åland. Vilka rättigheter har de?
Ja, vi ska inte gå nu in på alla minoriteter här i Finland.
Nej, de lider inte.
Camilla,
det finns olika.
No, vi har ju faktiskt en ålänning här.
Jag säga att de finska människorna på Åland lider inte. Sen stor nöd, de har stora mänskliga rättigheter. Men jag skulle vilja säga det att tänk nu lite på Europa. Liksom vilken fantastisk kontinent. Så många språk, så många kulturer, så många religioner, så många olika demokratiska system. Och ändå har vi någonting som vi alla tycker är värdefullt. Som har skapat fred och stabilitet och som vi tror att har en ljus framtid.
Silja har bett om ordet.
Jag förstår inte varför sannfinländarna låter bli att svara på den här frågan när det gäller EUs framtid. För att antagligen, tyvärr så står vi inför en situation där det finns ett gäng som vill utveckla och se möjligheterna i Europa och göra det bästa av det. Och sen har vi ett gäng som vill skapa oro inom EU. Och det är ju det här som kommer att vara vår utmaning. Så att de facto kommer vi antagligen att se eller behöva att flera grupperingar samarbetar mycket närmare än tidigare för att faktiskt gå framåt med klimatförändringen, bevara fri rörlighet, hålla kvar en hög kunskapsnivå och allt det andra goda som vi faktiskt har i EU.
Riktigt kort replik av Kotro. Vill ni skapa oro i EU?
Nej, vi vill utveckla EU till inte till en förbundsstat, men till en furstaländernas union.
Mia Haglund, varsågod.
Alltså det bästa medicinen mot extremhögern och högerpopulism är framtidsinriktad politik med någon slags trygghet som sitt mål. Och där ser jag att just det som Silja tog upp med att ha ett brett politiskt samarbete när det gäller mänskliga rättigheter, just fri rörlighet och speciellt miljöfrågan, så är sånt som kommer att skapa stabilitet. Vi behöver ändå ganska mycket åtgärder för att vissa arbetsplatser kommer att försvinna, andra kommer till, hur vi handlar arbetsmarknaden och de möjliga förändringar som automatisering kommer att bära med sig i framtiden. Ja. Det finns mycket utmaningar, men tillsammans så kan vi ha en framtid.
Frågan är högerpopulism, vi har alltså talat nu om EUs värderingar. Pekka Puska.
Ja, alltså i demokratin måste vi har olika opinioner och vi har olika system och opinioner i olika länder, men det är alldeles klart att om populismen ökar starkt så är det hot för EU. Men vi måste också fråga varför är det så. Och i många länder det är fråga om ojämlikhet och sociala problem. Och därför måste vi i framtiden också stärka den sociala dimensionen i EU.
Så det finns grund för eller risk för oro med den utvecklingen vi har nu, Peter.
Ja. Jag vill kommentera det här talet om populismen och högerkrafter och konservatism. För det första, populismen vinner alltid politiska val. Också här i Finland så det för en stund sedan, några veckor sedan. Sen det här talet om att konservatismen skulle vara så här giftigt mot Europa. European People's Party betecknas som ett konservativt parti dit både Matilda och Kristdemokraterna i Finland hör. Det är ett maktbärande parti, ansvarsbärande parti som vill utveckla Europa i en positiv riktning. Inte det väl så att vänsterideologerna och vänsterpopulisterna, om jag får kalla det så, försöker begränsa yttrande- och trosfriheten i Europa. Inte det väl det som ni vill låta med ert...
Jag vet inte om du nu tittar på Ville Niinistö, men vi är nu ordet åt Niinistö i alla fall.
Jag tycker att det är bra att vi försöker komma överens i en bredd liksom samarbete och förstå att det finns konservativa människor som vill bevara sin livsstil, men sen finns det ju människor som vill ha en frihet som de inte har fått, till exempel sexuella minoriteter. Men konservativa inte får stoppa sexuella minoriteternas rättigheter också existera och leva ett jämställt liv. Det är det som det handlar om. Men inte tror jag att problem finns här oss emellan. Det finns bland de extrema krafter som vill försöka förvandla det här att människor är olika till ett problem och försöka säga att ditt problem för att du har socialt ett dåligt läge, det är deras fel för att de är invandrare. Det måste vi stoppa en sån diskussion och se till att allas delaktighet ökar.